Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Vi säger varmt välkomna till veckans avsnitt av HIF-podden. I studion, jag som leder heter Mattias Hjell, Marian Svab, Erik Persson och Sebastian Rönnström. Alla fyra på plats alltså. Häng i er nu, för det här kommer bli ett race. Det kommer att hända massor. Jag har faktiskt skrivit ner ett antal punkter här som vi ska igenom. Så finns det säkert fler som kollegorna har här. Passivitet versus håglöshet, eller kanske passivitet slash håglöshet. Matchen mot Guys blir en utgångspunkt där. Trähäst och badboll. Ja, hur kommer det in? Jo då, det ska vi få med. Vi kommer att prata spelare. Kalle Joelsson, Benjamin Aqua och med flera. Lyssna vidare bara. Vi ska gå igenom startelvan och nyförvärven. Det tycker jag verkligen är på tiden att vi gör det igen. Och sen så också hur Stuart Baxter väljer att formera startelvan. Vi har skadeläget med Thomas Rogne som är tillbaka. Andreas Langgren som är skadad. Jon Birkfeldt som blev skadad. Och lite mer, Sebastian Rönnström har varit våra ögon på träningen idag onsdag. Och sen så kanske det är dags att bara titta på kvalmotstånd från ettan. Jag har gjort det i alla fall och det har säkert ni också gjort. Och sen har vi då HIF-tabelläge, kommande match som dryper av ångesten mot Eskilstuna. Och så kvarvarande spelschema och säkert någon lyssnarfråga också. Men först en övergripande fråga som jag har bett mina kollegor fundera på. Något övergripande här då. Vad är det som inte stämmer i HIF? Välkomna och ta för er. Ta ordet.
Ja, var ska man börja? Det är väl den frågan vi har försökt få svar på i många år. Men för tillfället här skulle jag väl säga att det är väl någonstans att man ännu en gång eller ännu inte har hittat rätt i liksom hur man ska spela. Jag tycker alltjämt att även om det har blivit bättre, för det kunde inte bli sämre än början på säsongen, så har man alltjämt problem att sätta en struktur på hur man ska spela. En fungerande spelidé som man också konsekvent håller sig till. Man har haft att man har bytt mycket i startelvan mellan många matcher. Nu var det inte många skiften mellan denna och Sundsvallsmatchen. Det var ett skifte i startelvan. Men just den här bristen på liksom konsekvent, ja, det är det som gör att det ofta blir lite rörigt, tror jag. Att man helt enkelt inte har en fungerande struktur. Det pendlar alldeles för mycket liksom i matcherna. Nu mot Gais var det en svag första halvlek, men sen så kommer man ut och vaknar till liv tidigt i andra halvlek, för att sen åter vid en motgång ett solklart offside-mål som Gais får där på hörnan till 3-1. Efter det så faller man ihop igen. Det är det här att man inte hittar en jämnhet i det man sysslar med som är det största problemet, och anledningen till det är ju att man helt enkelt inte har någonting riktigt stabilt att falla tillbaka på när saker och ting inte flyter.
Då ska jag ta upp två andra saker istället. Så,
bra, då får vi en bredare bild av allt.
En bredare palett än att bara upprepa sig. Då ska jag ta upp två saker, och det är dels det som har varit en problematik, tycker jag, under hela året, och det är på grund av att man har väldigt mycket spelare som har förlorat mycket matcher ända sedan i fjol. Det har bytts ut jättemycket, men man gick in i säsongen också med väldigt många förlorarskallar. Jag tycker man ser att både självförtroende, psyka, allt är väldigt skört hos många. Nyförvärven som kommer in, ja, då hade du behövt byta ut en hel trupp, för du har ju fortfarande spelare som är väldigt känsliga för minsta lilla motgång som påverkar hela deras sätt att agera, prestera. Det som ser ut, jag har ändå varit på träningar, jag tycker det har sett bra ut och tycker att man gör rätt saker. Sen kommer man till match och så blir det liksom, undrar man liksom, varför ser man att det här är att de inte dels vågar spela ut, dels kryper in, liksom blir så små hela tiden på plan. Och då är det kopplat till nästa grej som jag tittar på. Alltså jag undrar om Stuart Baxter, hur fungerar kommunikationen? Det är min nummer två. Sköra psyken, självförtroende nummer ett, kommunikation är nästa grej för mig. Alltså dagen innan ett grejsmatch när jag är uppe, och då säger Stuart att han har samlat gruppen och säger det liksom så att nu vill jag säga att alla, är ni med på detta? Är vi med på detta att alla plockar fram det där extra? Ja, och det förmodar jag väl, alltså Anna. Antingen, alltså det är ett jätteproblem om det bara går in genom ena örat ut genom alla, att folk inte bryr sig, eller eventuellt att man inte förstår vad Stuart Baxter vill förmedla, alltså rent pedagogiskt. Och sen så kommer man ut och så hör man då i först halvtidsintervjun med Charlie Weber, vi gör allt det som vi kom överens om att vi inte skulle göra. Okej, men jag såg ju liksom träning 2 dagar, inte dock den matchförberedande, för den är alltid stängd för oss i media ju. Men där tyckte jag dagen innan, nej, men det var klara linjer. Jag såg att de hade pressspelsövningar där de förflyttade utan boll och så vidare. Ser ingenting av det första halvlek pressspelet. Alltså det är ju Gais som har pressspelet. Nästa grej är då med din intervju, Mattias, efteråt tycker jag då med Kalle Joelsson. De säger liksom att, vad är det han säger? Att de är lite lata? Eller vad
är
det?
Ja, de är lite lata i jobbet. Och det där är ju fler än du som har ändå reagerat på.
Då har ändå Stuart Baxter två dagar före sagt att han har liksom känt att vi ger nu det lilla extra av er själva. Och så går Kalle ut och säger att vi var nog lite lata när vi gjorde det. Jag får inte ihop det här. Och det slutar i det hela. Liksom, alltså, funkar kommunikationen mellan lagledningen och spelarna?
Men jag tycker ändå Kalle Joelsson ska ha cred därför ändå. Absolut. Om jag ska kliva in. Att han faktiskt är ärlig och säger hur han upplevde det därifrån. För det var ju precis så som det faktiskt såg ut. Att man inte tog jobbet.
Ja, absolut. Vad ska han säga annars?
Han hade ju stått och ljugit om han inte hade sagt så. Nu kanske det inte är så lätt för dig, Erik, att komma in här efter de här två redogörelserna och komma med något ytterligare vad det är som inte stämmer. Men du kanske har ytterligare någon faktor.
Ja, men när jag tänker på det här året, så tänker jag på de 10 senaste åren, om ni är med på mitt resonemang. Alltså hur har klubben hamnat här? Då måste man ju backa bandet, och liksom det börjar väl någonstans trippelguldsäsongen 2011 och satsning mot Europa och allt det där, och hur man går bort sig ekonomiskt och sen faller för sockerfällor år efter år, går på namn. Det gjorde man i februari i år, det har man gjort i februari tidigare år också, exempelvis när man har värvat profilerade herrar som inte har varit redo att bidra. Man har, när man har åkt ur allsvenskan, har man inte tagit det på riktigt långsiktigt allvar, hävdar jag. Även om man har pratat om femårsplan och hit och dit. Och man har ju de facto gått upp ett par gånger. Men sen har man trillat ner igen, och nu kan man ju trilla ner liksom till bakgården på något sätt. Det får man ändå säga ur ett HF-perspektiv att detta är. Så att det är en väldigt stor fråga. Det handlar inte bara om den här säsongen och att det här är ett ganska dysfunktionellt lag, utan det är ju också en dysfunktionell förening på vissa sätt. Ja, man kan prata om hållbarhetsarbete, man kan prata om damlaget och allt möjligt, men herrlaget presterar uppenbarligen inte. Det finns saker som är liksom fel här, och man kan kika åt styrelserummet, finns kompetensen där? Och så vidare. Och det handlar inte bara om i år. Jag menar, den här 4-1-förlusten mot Gais, den har vi sett ganska många gånger nu. Det är ingen unik match på något sätt, tycker jag.
Ja, det är grejen, är ju den, det strukturella i hela föreningen och organisationen är ju att där Det hade ju inte behövt se ut så här med tanke på att man har fortfarande kapital i ryggen som övriga superettanklubbar kan drömma om bara, när man gick in i säsongen. Och då gjorde man någon slags, ja, om man, den ens nu gjordes, den här utredningen, som den här konstiga, om man kom på
den
att
den här internutredningen som, ja, som man inte anlitade någon extern utredare till.
Och som då kom fram till att, ja, men vi fortsätter på samma sätt fast vi vann 4 matcher i fjol. Med en sportslig ledning som då hade bränt jättemycket pengar i allsvenskan, som de säger, som Erik är inne på spelare, dels på namn och ofta också namn som har varit skadade och kanske inte är jättesugna på att komma hit. Det är ju sådana grejer som man får liksom i eftersäsongen här nu, var man nu än spelar liksom, HIF behöver ju en, alltså en total, alltså en storstädning och en omstart, och i det ingår ju allt ifrån styrelsemedlemmar, alla massvis med människor som måste rannsaka sig själva, och sen måste det sportsliga se, vad vill vi? Man har inte en sportchef permanent på plats, man har inte haft en scouting värd namnet på, jag vet inte hur länge, så att oj, ja, det är lite att ta fatt i.
Ja, intressant. Alltså, Trelleborg är också en sån klubb som har alltså, riktigt bra kapital, alltså, för att vara i Superettan. Det är rejäla muskler.
De, ja, det är sant.
De gör 70 000 i månaden till vissa spelare, och vissa som bara spelar U21 fotboll har pungat ut 50 i månaden. Liksom. Alltså, så att det är inte bara HIF som har någon form av liksom ekonomiska medel här. Men Trelleborg då, som jag hänvisar till nu, det är också en klubb som inte får det att stämma. Det finns ganska många sådana i Superettan, alltså större, anrikare klubbar som inte lyckas. Men någonstans ska vi jämföra HIF med Trelleborg. HIF borde ligga före. Det är liksom en större klubb i grunden. Det blir liksom, ja, det är allvarsamt på många håll och kanter i den här serien, men HIF, det är ju något helt annat. Alltså att de har hamnat i den här sitsen är ganska fascinerande.
Vi bevakar en annan klubb här som ligger i samma serie, Landskrona Boys, som inte har den här medlen som HIF har, som är faktiskt en mindre klubb om man ska vara. Vad är de nu före i tabellen? Ligger femma. Många poäng är de före? Vad är det? 10, 11?
De har 33 och HIF har 21.
Ja. Det är alltså 12 poäng före Boys ligger med, där man har fått betydligt mer för pengarna än vad Boys, tack vare att man har en fungerande scouting, där är att man har en fungerande strategi. Och då ska man säga, veta alltså att de har bytt en del folk i truppen där nere också, men man har alltså 33 poäng. De får lite mer för pengarna söderut än vad de får här uppe ovanför backarna.
Då kliver jag in här också och kompletterar på något vis utifrån mina ögon. Ni har varit inne på detta med scout, värvningar, och jag funderar en del kring detta när det kommer ifrågasättanden från mig här. Och det är ju, om man tittar på värvningsarbetet, så är det uppenbart att HIF har gått ganska snett, gått ganska mycket boom där också den här säsongen. Och sen funderar jag på det som har hänt under säsongen när man då har växlat spelare ut som inte blev den träff som man hade hoppats på, så kommer det in spelare. Och så är det ett mönster som kommer tillbaka, tycker jag, i HIF, som jag undrar över om det är så smart. Och det är att, okej, nu befinner sig ju HIF där man befinner sig i näringskedjan och kan inte plocka som man själv vill, som man kanske kunde förr i tiden. Men ska man då värva spelare som har haft det tungt i andra lag, komma då till HIF där det under de senaste åren nästan har varit en trend att man blir sämre när man kommer till HIF. Ska man då plocka in spelare som redan är sänkta i de klubbar som är? Och sen när de kommer hit, och nu kommer då en kritik från min sida, ja, men då placeras de ibland på bänken. Pavle Vagic den här matchen mot Gais. Ja, men då är han på bänken. Då har han redan haft en tuff säsong, men så hoppas man på att han ska få ett lyft i HIF, och sen så är han tillbaka från avstängning. Ja, men då är han på bänken för att han hade en kastmatch mot Boys. Man värvar in en annan spelare, Lukas Lima, okej, som inte heller haft någon toppsäsong. Sätter han på bänken, och då blir så frågan för mig, men varför värvar man spelarna? Är det bredd man behöver i det här läget? Knappast. Man behöver spets. Är det lätt att hitta spets? Nej, det är det inte. Men man behöver kanske hitta spelare som inte redan kommer med tunga säsonger för att göra skillnad i det här laget. Och då flyter jag över till till kritik mot hur Stuart Baxter, hur han tar ut start elvor. Och ja, jag är väl medveten om att man ska ha respekt för både äldre och ökad kunskap eller större kunskap som Baxter har. Men för mig blir det så här, hur kan man sätta Erik Ring på bänken? Vi har två spelare som producerar mer än andra, vad jag upplever. Ja, men det är Erik Ring och det är Wilhelm Löper. Nu fick Löper spela från start, men Ring är tillbaka. Men får starta på bänken. Och så här, det känns som att HIF ställer inte upp med bästa elvan i match efter match. Och jag tycker man måste kunna ifrågasätta Stuart Baxter här i det här läget. Med all sin erfarenhet han har och alla år. Han kan leva mycket på sitt namn. Han har jättemycket fotbollskunskap. Men jag förstår inte. Jag tycker man ska börja ifrågasätta Stuart Baxter här i det här läget också. Här kom det en del kritik på olika ämnen från mitt håll. Och Erik står och viftar med fingret.
Ja, nej, men jag tänker, alltså, man reagerar ju på ett lån där av Pavle Vagic exempelvis, även Lukas Lima. De har ju haft det är inte bara den här säsongen som var tuff, det har ju varit ett par tuffa år för dem. Samtidigt med tanke på HIFs bristfälliga scoutingverksamhet så kikar man ju bara på de hyllorna, alltså typ ex-allsvenska spelare eller allsvenska lån och så vidare, eller då kontakter via Baxter nu som när man tar in Cole Alexander och så, för man har inte förmågan att hitta spelare från exempelvis ettan som kan gå in och leverera direkt. Och sen handlar det också om att de hamnar i ett läge där det handlar om att släcka bränder. Det var likadant förra sommaren, det har varit så tidigare sommar också. Blir kortsiktiga lösningar, för de har inte satt truppen i januari, februari, var tvungna att liksom ändra om. Det har blivit en väldig rullians på sommarmånaderna. Då är det också svårare att ta någon finda från kanske lägre nivå eller något sånt. Så det blir liksom en ond spiral av det.
Jag kan inte ifrågasätta faktiskt den här startelvan sådär väldigt mycket.
Hade det blivit bättre med en annan elva?
Ja, nej, det är det jag undrar.
Alltså, för mig är det så att har man Erik Ring i laget och Erik Ring där han har visat och sätter honom på bänken, då är det fel för mig. Då är det fel start.
Ja, men då är vi också inne och tittar på namn bara. Jag tycker kanske att Erik Ring passade så himla bra i den här matchen mot Gais.
Tre mål en assist på 20 matcher, säger jag bara.
Fast, ja, jo, visst. Nu får jag stå emot hela
kollegor. Du sa att han har producerat.
Ja, nej, jo, men alltså, han är ju med i produktionen, det som ändå händer framåt. Även om inte han kanske är den som gör målen eller får assisten. I offensiven så är han, skulle jag säga, oumbärlig för HIF. Och jag kan inte förstå hur man sätter honom på bänken.
Jag tror att mycket var ett resultat av att man vann mot Sundsvall där innan uppehållet och faktiskt gjorde en gedigen prestation. Att man helt enkelt såg att det var en elva som faktiskt funkade för en gångs skull. Att man då ville bygga vidare på det. Sen så följde ju platt här mot Gais, och jag tror säkert att återigen, och det är också ett problem, men att man till matchen här mot Eskilstuna på fredag kommer att kasta om en hel del i startelvan då också, och det, då är vi där igen att det byts till höger och vänster och det finns inte en tillräckligt tydlig struktur i laget för att man ska kunna göra det. Har man en struktur på plats där alla spelare vet vad de ska göra, där rollerna är klara och tydliga, då är det också lättare att byta ut en spelare mot en annan som är i bättre form och så vidare. Men i ett icke-fungerande lag där saker och ting spretar åt alla håll och kanter, då är det också svårare att komma in från sidan och få det att fungera.
Sen är det klart, alltså, när Baxter tog över det här laget så pratades det om en potentiell Baxter-effekt och så vidare. Den effekten har vi ju bevisligen inte sett, även om det någonstans har liksom, ja, han har tagit fler poäng än sina föregångare så sett. Sen blir det haltande jämförelse såklart, om man ska väga in fjolåret höga nivå och så vidare. Men med tanke på hur försäsongen såg ut och att det var här i Chaparral och det fanns alltså verkligen noll struktur, så pratade vi ju där under våren om att, ja, men HIF har hamnat i en ny försäsong. Så att det har liksom, de har ju, ja, det borde ju kanske se bättre ut. Sen tycker jag kanske att det liksom spelet ser, det finns vissa glimtar nu som man inte alls så i våras. Sen går det ju fortfarande emot såklart, men det, ja, det är svårt. Det är klart att Baxter ska ha kritik, absolut, men det, det bör liksom alla ha någonstans, tänker
ja,
jag.
Ja, självklart. Men bara lite statistik. 8 senaste matcherna efter de här 3 segrarna så har man alltså plockat 5 av 24 poäng. Man har 13-20 i målskillnad. Så jag vet inte om det är så jättestora positiva glimtar utifrån.
Nu pratar jag prestationsmässigt. Jag kan inte prata resultatmässigt, för där hade jag ju haft fel. Jag vet ju hur många poäng de har tagit. Jag pratar prestationsmässigt. Alltså nu kan de ju slå 4-5 passningar i rad. De kan hitta trianglar. De kan till och med vända på spelet. Det kunde de inte i februari, mars, april.
Alltså Mattias, jag kan ge dig rätt på det sättet att det finns befogad kritik mot Stuart Baxter. Vi kan ju luta oss utan att liksom, reprisera Sebbes resonemang, det här med att man bytte. Man startade faktiskt och lyckades stabilisera på något sätt upp en organisation på planen där de första matcherna faktiskt, man tog poäng i en helvetes massa matcher, även om det bara blev kryss i vissa matcher, så var det faktiskt så, det rätt så bra ut i början. Och sen börjades det ändras, delvis för att Stuart Baxter förlitade så mycket på att Thomas Rogne skulle hålla. Och när det inte blev det, så gick man ner på en tre och man kände att oj, vi behöver nya mittbackar, vi tar in Pavle Vagic.
Det fanns ingen högerback.
Det fanns ingen högerback. Alltså, han släppte den. Nummer 2 är faktiskt att just den här stabiliteten som ändå var där i början när han kom in med organisation och sånt. Där var det också att om du tittar på den här målskillnaden som du sa, var har målen släppts in? I början på Baxters intåg eller nu på slutet?
Det är ganska mycket nu på slutet.
Exakt. För att jag tror att Sebbe har en poäng där, att man håller på att man bestämmer sig inte för ett ramverk som man ska verka utifrån. Och nu kommer det bli igen. Och jag kan köpa att han satte ring utanför också utifrån att det brukar ju heta att man vill ha kontinuitet i en startelva. Då har man vunnit en match innan uppehållet, tycker att ja, men vi ger samma chans. Och sen så Stuart Baxters största förtjänst idag är ju att han är en duktig matchcoach. Han kan förändra matchbilder. Det såg vi i början på andra halvlek på Ullevi när han gjorde byta, av sig tidigare också. När laget har kanske varit riktigt dåligt i första halvlek, så har man kunnat se att han gör, agerar snabbt, förändrar någonting som gör att laget blir annorlunda. Men jag tycker fortfarande det finns ett problem i att det här med att nå han fram till spelarna och vikten av alltså matcherna och starten och alltihop. Det är det som jag ifrågasätter lite grann. Var det är brist och var det fallerar på vägen.
Han får extremt mycket beröm för sitt ledarskap. Det har han fått under hela sin karriär. Det är liksom hans signum någonstans. Riktigt, riktigt skicklig ledare.
Men hjälper det här?
Nej, uppenbarligen når han ju inte fram, vilket också liksom sätter ljus på truppsammansättningen, att man har tvingats till nya byten och liksom göra om hela truppen, eller inte hela truppen, inte lika illa som försommaren, men det har varit folk in och ut i ledande spelarpositioner också, som kommit in mitt under säsongen också, som man är inne på, alltså kolla 50-60 senaste matcherna, många matcher har de vunnit, ja. Alltså, räkna in träningsmatcherna också mot Ramlösa Södra om ni så vill, alltså det blir inte många matcher, så att det är ju ett slaget lag, och som du är inne på Hjelm, vissa kommer från tyngre tider, såväl kollektivt som individuellt, så att
men slagna lag kan fortfarande resa sig,
så är det. Men jag fortsätter på temat Stuart Baxter här då, eftersom jag var på plats i Göteborg på Gamla Ullevi och jag såg haveriet i första halvlek. Jag kallar det ett haveri.
Ja, det var hemskt.
Ja, det var det faktiskt. Och då frågade jag ju Stuart Baxter efteråt på presskonferensen hur mycket ansvaret ligger på honom över att det blir så håglöst som det blev bland spelarna i första halvlek. Och då förklarade jag han det mer utifrån att nej, men det är nog snarare en passivitet som gör att det ser ut som att det är håglöst. Men för mig är det där inte två sidor av myntet. För mig är det där på samma sida av myntet. För att om man går in med en passivitet i en match på det sättet och inte är där till 100%, inte bestämmer sig på planen att den här närkampen ska jag vinna, den här bollen ska jag vinna, jag ska vara först här. Ja, men då blir det successivt, den här passiviteten som Baxter pratar om, den liksom blir en håglöshet. Det är håglöst för mig att inte vara där mentalt, att bestämma sig för att Det spelar ingen roll hur det ser ut. Jag ska vinna det här. Jag såg flera spelare som var där kanske till 50%. Man gick inte in 100% i närkamper. För mig var det håglöst. Och för mig är håglöshet och passivitet samma sak i det här läget.
Och just det här, alltså Baxter har ju tjatat egentligen hela tiden om det här att de är bra i vissa perioder av matcher. Det har han varit väldigt fixerad vid och det har han ju rätt i. För vi såg ju där i början av andra halvlek att då händer det ju lite grejer. Men det är ju det som är otroligt märkligt hur det kan vara på det viset att det går så mycket upp och ner i samma match. Att man inte får ordning på det liksom. Första halvlek mot Gais, alltså jag har sett varm halvlekar i år. Det säger inte att det var bra mot Gais utan att det har varit katastrofalt i många andra matcher. Men sen ser man då när man får det här 3-1 målet då man ändå har man varit lite på gång i matchen, jagar ett kvitteringsmål, får man det här som borde ha blivit bortdömt, absolut, men det innebär ju inte att man bara kan lägga sig ner och dö, vilket det blir typ, för kolla 4-1 målet, det är ju ja, när jag såg det målet så nu på highlights-paketet igen tänkte jag att det var ungefär så som Barcelona spelade mot Antwerpen i Champions League under tisdagskvällen. Skillnaden var att Barcelona hade motståndare. Guys, det såg ju ut som att de inte hade motståndare på planen här när HF bara tillät Viktor Kryger att liksom gå igenom försvaret. Och det är sådana saker som händer under matcherna som man blir förundrad över. Där är en frispark som löper ska sätta igång. Sätta ut på kanten till Erik Ring som sen ska slå ett inlägg. Ja, dra den frisparken rätt ut inspark liksom. Och det är ju alltså långt ifrån bara Willem Löper som gör ett sånt misstag. Det är såna konstiga grejer som händer allt för ofta. Hade det bara varit någon sällsynt grej så är det ju inget problem. Alla gör ju ett misstag, men det här blir så pass många och enkla misstag som inte ska få hända i den mängden på den här nivån.
Sen ska man ha med sig att Gais är ju ett energilag. Det ser liksom, de maler ofta ner motståndarna. Det blir liksom en anstormning. De är även näst bäst på hemmaplan. Så det är ingen lätt match så sett. Sen de här misstagen som Sebbe pratar om. Ja, det kommer väl in lite till resonemanget att HIF är eller ska vara störst, bäst och vackrast i serien. Det är liksom någonstans tuffast för dem. För det är störst kris hos dem. Sen kan man tycka att så pass erfarna spelare som det är på en hel del håll och kanter i den här truppen borde kunna hantera det. Och ja, då kan man återigen prata om värvningar och har man liksom sett människan bakom spelaren? Har man tagit in rätt karaktärer?
Ja, men det, alltså det, och visst, absolut, det är klart att det var ett offside-mål vid 3-1 och så va. Och det har ju liksom varit det här diskuterats domare hit och dit. Men det är ju faktum kvar. Då kan man ju lika gärna sitta här liksom och vara förnumstig och säga så. Ja, men se till att spela i en serie där det finns bättre domare. Nej, men det kan man ju inte heller säga ju. Men framförallt ni kan inte påverka det ändå. Det är ingen som kommer att ändra de här domsluten och så. Och till syvende och sist, HIF borde aldrig hamnat i den här situationen med sju omgångar kvar nu? Åtta matcher kvar. Borde de aldrig ha hamnat i den här situationen där man då liksom kan peka på då hade man spelat som man skulle, eller hade man gjort det man skulle. Och jag säger inte ens att man skulle varit topp tre, men man skulle inte behöva ligga där man gör. Då hade man också liksom kanske inte fokuserat så mycket på domarna. För domarna är vad de är, den säger. Alla vet det. Vi hade ett mål uppe i Jönköping där med Boys alltså igår som var ett offside-mål. Domarna är så här.
Domarna, alla lag tappar så att säga poäng på grund av domarmisstag.
Absolut, alltså, men HIF skulle aldrig ha satt sig i den här på sitsen där man är nu.
Nej, men vi pratar domare här nu. Här tycker jag faktiskt att både Stuart Baxter och spelarna gjorde någonting bra efter den här matchen.
Ja, det var klädsamt.
Ja, det var det. Och när man lyssnar på, för att det var inte så att spelarna höll på att kasta massa skit på domaren och menar på att domaren förstörde våra möjligheter till 3 poäng. Utan även om det var såna här fel som ni pratar om, och som också Stuart Baxter sa på presskonferensen.
Jag är inte säker på till exempel på att straffen är feldömd.
Nej, men alltså, om vi tar det här målet med offside-målet.
Ja, men det är ju klockre.
Och Stuart Baxter var ju frustrerad och tyckte det var jobbigt. Alltså, han ville ju inte vara Baxter som bara gnäller på domaren. Men så sa han en till sak i den meningen som var, tycker jag, betydligt mycket mer intressant att lyssna till. Jag som tränare, inte ordagrant nu, men det här var i alla fall andemeningen. Jag som tränare behöver ju titta på hur kan bollen hamna i den situationen. Bollen går över Kalle Joelsson. Kalle Joelsson är inte bra i sitt ingripande där. Två guy-spelare står rena vid bortre stolpen. Det är en betydligt viktigare ansats från Stuart Baxter än att gnälla på domaren. För det där offside-målet ska ju överhuvudtaget inte kunna uppstå.
Exakt.
Och det är ju inte första gången heller, eftersom det är en fast situation. Vi är där igen. Mönster. Dåliga mönster.
De presenterar ju siffror på det efter det hörnmålet i Discovery-sändning, att HIF har släppt in 13 mål på hörnor den här säsongen. Och man har haft 136 hörnor emot sig. Nu har jag inte räknat på hur stor andel av insläppta mål eller andel av hörnor emot sig som lagen har släppt in. Alltså de andra lagen är superettan, men det känns ju som anmärkningsvärda siffror.
Och Gais, de markerar att Gais hade haft jättesvårt att åstadkomma någonting på sina hörnor. Mm. Hade gjort 3 mål på 200 försök eller något sånt fram tills dess.
Så ja, det är ju det där eviga dilemmat med fasta situationer för HIF. Och som det är också en passivitet där. Det är väl Amar Moussin som liksom kommer helt på efterkälken. Det är två guyspelare som får komma in mot mål utan att det är en HIF-are i närheten. Det är sådana elementära grejer som inte får inträffa.
Det kan vara intressant kanske till nästa avsnitt om någon kan räkna på hur många förlorade poäng det är på de här 13 insläppta. För då hade man kanske haft en annan tabellposition än vad man har idag.
Om du vill jag fortsätta lite resonemang kring Kalle Joelsson. När ni pratar om den här hörnstatistiken, och jag upplever det som att, vi har pratat väldigt mycket gott om Kalle Joelsson under säsongen i HIF-podden. Men jag upplever, där ska ordet in, det är så att även Kalle har gått ner sig i de senaste matcherna. Vilket också den här hörnstatistiken vittnar om. Han är inte stark i luftrummet som det ser ut, och Kalle Joelsson har blivit en del av kollektivet som inte fungerar. Jag tycker inte att han är sitt bästa jag längre. Jag vet inte om...
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ni håller med mig i det först och främst.
Jo, det har ju varit en, vi får säga, relativt liten formdipp om vi nu ska se liksom hela perspektivet. För han har ju varit otroligt bra och liksom, ja, räddat så många poäng. Det kan inte bli hållit nere siffrorna. Om man ska vara lite elak mot de andra, alltså utespelarna då. Han har ju varit riktigt bra. Nu har han varit mänsklig. Och då har det blivit några misstag. Sen att han inte är bra i luftrummet, att han har problem på hörnor. Ingen nyhet, så har det varit tidigare också. Så att han är ju absolut en del i det. I det strukturella finns det problem. Och så har man kanske inte den absolut bästa målvakten på, liksom, på hörnor. Och sen kan man prata längd och huvudspelsegenskaper och spelare och sånt. Det är ju liksom massa olika komponenter. Men det är klart att han, det är inte där hans styrka ligger.
I ett fungerande lag kan du ha spelare som har en liten formdipp om du har ett kollektiv som fungerar.
Men i ett kollektiv som inte fungerar så måste målvakten stå på huvudet.
Varenda match.
Ja. Och det är ju det han har gjort fram till bara för ett par veckor sedan, typ.
Jag tänkte ändå att eftersom vi har pratat så mycket gott om Kalle, när det då inte funkar för honom så kanske han också ska få sin släng av sleven. Nej, men så kanske man inte ska uttrycka det, men det är värt att lyfta tycker jag ändå. Och sen ska jag också koppla min inledning här till när jag nämnde om trähäst och badboll. Och då undrar ni, du är så konstig, Hjelm. Nej, men Kalle Joelsson sa det, jag har hört andra spelare säga det och jag har hört tränare säga det efter en förlust, att det är upp på hästen igen. Och då börjar jag fundera på, vad är det egentligen för häst de pratar om? Är det en trähäst som inte rör sig? För hur många gånger kan man prata om att hoppa upp på hästen men inte få hästen att förflytta sig? För det har ju blivit någon slags inre klyscha i HIF, upplever jag det som.
Alltså, nej, inte bara i HIF kanske.
Nej, men vi pratar ju om HIF i den här podden. Ja. Så att om man nu ska upp på hästen, börja visa att de kör igång och sätter igång den här hästen också då. Inte bara prata om det.
Med badbollen och ja, tänker badbollen. Jag på Darren Bent
här. Det här är ju faktiskt, ja, jag funderar på, ska jag säga det här? För det här blir ju lite sarkastiskt och jag vill egentligen inte vara så putslustig och elak. Men å ena sidan, när vi då har Benjamin Aqua som gör det här reduceringsmålet. Var kom det ifrån? En sån pärla. Han har ju, och nu kommer det här. Alltså tidigare har det nästan varit så att han inte har kunnat pricka ett öppet hav med en badboll. Utan har ju missat i princip allt. Och så kommer det här från ingenstans. Som man bara känner, wow, var har det här varit hos Benjamin Aqua?
Man hade gärna sett en fortsättning på det. Problemet är att han har haft en sån dålig match innan dess.
Exakt, han var sen, ju så icke-närvarande.
Och så gör han ett fantastiskt mål. Och sen så visst, lite ser man effekten av det hela. Men då känner man bara liksom, jag har haft en jättedålig första halvlek. Och så dunkar jag in det här. Nu bara rider jag vidare på vågen. Men det kommer inte mer. Det kommer inte mer. Och det är också ganska förbryllande måste jag säga.
Ja, ja, men faktiskt. Och vi har ju pratat så mycket om Aqua att här finns det någon slags X-faktor. Nu visade han absolut ingen X-faktor i första halvleken. Han var verkligen en av dem som inte var där till 100%.
Inte var där överhuvudtaget.
Och så kommer den här pärlan och då är X-faktorn där. Och då undrar man ju, varför har han så svårt att plocka fram den här X-faktorn oftare?
När jag har pratat om X-faktor har jag kanske inte pratat om spelet sista tredjedelen, för där är han ju svagare. Jag har kanske mer pratat om att träpassningar liksom genom motståndarnas lagdelar och kanske mer hockeyassistaktigt. Men om detta är någon form av X-faktor som gömmer sig, så är det ju tid nog att ta fram den. Så enkelt är det.
Ja, vart tar vi vidare? Går vi vidare nu i podden? Jo,
det finns ju fortfarande poäng att spela om ju.
Ja, det gör det. Men innan vi kommer till poängen som ska spelas om här, skadeläget. Då är det alltså så att Sebbe har varit på träningen idag. Men innan du ska få prata så var det så att Jon Birkfeldt oturligt stukade foten rätt kraftigt mot Gais. En oturlig situation, så han blir borta i 3-6 veckor. Jag pratade med idrottsskadeterapeuten, det är titeln va, på Dale Reese i HIF som berättade det. Och sen så pratar vi då om Thomas Rogne och lagkaptenen då som väntas göra comeback mot Eskilstuna på fredag. Och det Dale sa där sticker ju ut kanske en del, eftersom det då är en broskskada i knät som man har haft väldigt länge. Vilket då förklarar varför det blir in och ut. Och det behövs egentligen inte mer än en vridning, som jag förstod på Dale Reese, så är han out igen. Och där blir ju också en fråga, är det en spelare man ska satsa på i ett första läge när man har en sån skadehistorik och har en sån skada, en skada som aldrig, vad jag förstod på Dale Reese, kommer att läkas, utan man kan bara stärka muskulaturen runt omkring. Jaha, då ska Thomas Rogne in här nu, så kanske det blir en vridning och då är han ute igen. Alltså det blir ju ett hattande. Nu menar jag inte att man ska bänka Rogne, för han är alldeles bra för det. Men ni fattar det övergripande resonemanget här.
Ja, det är ju ett stort problem. Baxter öppnade, ja, sa ju det själv också efter någon match, att det hade kanske varit bättre om han inte startade, för det blir ju det här problemet när han då har klivit ut mot Trelleborg och Örgryte till exempel, att laget tappar sin stadga. Och den stadgan är ju svår att få om man ständigt liksom ska skifta. Är det någon lagdel man inte vill skifta i, så är det ju försvaret. För det behöver vara betydligt mer samspelt än vissa andra alltså lagdelar. Det är ändå någon slags grund att starta med i ett lag, att man sätter defensiven på plats. Och får man då hela tiden göra justeringar där, så blir det svårt. Nu kommer man sakna Birkfeldt i några veckor. Då blir det ett tapp. Och sen, ja, vi kan dra då det jag såg på träningen idag, nämligen att Pavle Vagic skadade sig och klev av, fick hjälp av planen med ett lindat lår. Det såg inte särskilt bra ut, eller ja, kopplat till att det är 2 dagar till match. Så det ska väl, nu har jag ingen rapport kring vad det rör sig om för skada, men så som det såg ut så känns det ju tveksamt om han är med och spelar match om 2 dagar. Så då är ytterligare en spelare som man hade kunnat använda i försvaret som lär vara borta. Lucas Lima saknades på träningen, var krasslig. Förhoppningen är att han ska kunna träna imorgon torsdag. Annars var det ju då Rogne körde för fullt, körde till och med extra efter träningen. Och sen så ja, Birkfeldt kom ut och tittade på, och så Langren då som också är skadad.
Ja, som är borta en längre tid, fick vi också en uppdatering om igår, en slags muskelbristning någonstans i ljumsken. Och Langren har ju haft det otroligt tungt de senaste åren, så vi får se hur mycket mer spel det blir för honom under säsongen. Men detta betyder vad då, om man ska börja spekulera i en startelva till fredagens så otroligt tuffa och tunga och jobbiga och ångestladdade möte med Eskilstuna. Eskilstuna är alltså precis på säker mark, 4 poäng före HIF som är på nedflyttningsplats.
Det var ju ett ruggigt viktigt möte mot dem precis innan sommaruppehållet också, där HIF faktiskt stod upp i visa karaktär och vann med 1-0. Med tanke på nu att Birkfeldt är out och även Vagic kanske då, så skulle jag nog tro att man kanske skiftar över till det här 3-5-2-systemet igen. Nu gjorde man en rokad mot Gais. Jag hade nog gärna sett att man körde och löper och ring som wingbacks. Och så blir det ju då, ja, då får man hoppas att Rogne kan spela. Så det blir han och Charlie Weberg och Bernardo Villar i backlinjen. Det är väl det som det påverkar mest de här
Villar händelserna. Som inte hade någon större match mot Gais ska sägas.
Heta Simon Bengtsson då?
Ja, men jag tror att man kan få ut mer av en sån som ring i en sån wingback-roll. Jag tycker, ja, han har inte varit klockren i den heller, men jag tycker att Simon Bengtsson, när han väl har varit wingback, har sett lite vilse ut stundtals. Jag tror att man får ut mer av ring, och att även kunna köra då med två forwards i, ja, någon, två ur trion, Mussin, Lima och Alhamavi längst fram.
Simon Bengtsson hade inte heller, det var ju nästan ingen som hade någon bra match där, ingen hade det, men Simon Bengtsson hade det tungt, det kan vi konstatera. Är ni inne på samma linje som Sebbe här med hur man skulle kunna formera ett lag mot Eskilstuna?
Ja, det är inga dumma tankar. Sen, ja, jag vet inte om jag håller med, ja det gör jag kanske. Ja, det hänger ju mycket på Rogne också. Så spelar inte Rogne, kan man räkna med det? Ja, då ska Emil Hellman in. Emil Hellman, som inte var med i truppen senast, som ingår i ett samarbetsavtal med FF också för övrigt, så han kan representera båda klubbarna under hösten. Och ska Hellman in då, ja då har du ingen mittbacksreserv där. Blir det någon skada under matchen, då får du byta system igen, och ja, det är, ja,
jag tycker
det
man
känns
skulle
rörigt.
Jag tycker man ska köra en fyrbackslinje. Hellman får gå ut och vikariera till höger, Simon till vänster, och sen så jag hade inte spelat Rogne.
Du hade inte spelat Rogne?
Nej, inte med tanke på just den här liksom, då har vi ett nytt mittbackspar igen. Okej, det är ju bara inom, kan man tycka, Eskilstuna. Men Villar och Weberg har trots allt spelat ihop nu ett par matcher här. Rogne, jag vet inte alls om han håller för 90 minuter. Har han flås? Är han matchtränad? Har han tajmingen? Och jag har hellre satsat på en fyrbackslinje och sen kört 4-3-3. Det, det som ändå funkade från start när Baxter kom in. Men det kommer troligtvis se ut så som CB är inne på, mera som jag hade kört en fyrbackslinje. Helmer får gå in och göra jobbet som högerback i så fall.
Jag vet att jag är tjatig kring värvningsstrategi och allt det där, men att man plockar in Jon Birkfeldt som egentligen är mittback, och så blir han skadad och så har man högerbackskris. Och så ska Emil Hellman, jag kommer inte på jättemånga fler alternativ, så ska han spela.
Ja, det är om Blixt hade varit kvar här.
Ja, men precis, men man har lånat ut honom, och Landgren, att han går sönder igen någonstans enligt kalkylen, tyvärr ju, med tanke på hur mönstret har sett ut. Så att man, och under våren spelar man Holst väldigt mycket som högerback, som egentligen är mittfältare. Alltså det blir en enda sörja där, och det har varit en följetong hela sommaren. Man har inte haft någon täckning där. Reinhold helt i frysboxen innan han bråkade sig bort lite. Så att man sätter alltså alla kort på Jon Birkfeldt, som inte har spelat jättemånga matcher i år dessutom, och som är mittback. Och så bara får man hålla tummarna att han inte går sönder, så att han kan spela högerback där han egentligen inte är som bäst. Och så går han sönder och så hamnar vi i detta läget. Sen är det klart man kan prata om, är Ring, ska han spela högerback i en fyrbackslinje? Inte optimalt. Ska löpa och göra det? Inte optimalt. Om man tittar på högerbackssituationen så är ju ingenting optimalt faktiskt.
Jag hade spelat som sagt Hellman, Weber, Villar, Bengtsson, Hellborg, Aqua, Cole och sen Ring, Mushin och Löper. 4-3-3. Rakt upp och ner.
Ett tag i våra sommar trodde jag att Arvin Gigovic skulle bli ett alternativ som högerback. Han har spelat lite under juniortiden för att man hade liksom inga alternativ. Men det är ju inte aktuellt. Och att man flyttade upp Benjamin Örn, ja, det var ju bara för att det skulle se bra ut, känns som, för att han är kvar i P19-laget. Han är ju högerback, men är liksom inte alls tilltänkt att spela här under hösten, verkar det som. Så att, ja.
Jag kanske går in mer på Marians linje nästan, men jag hade nog plockat bort Hellborg. Jag hade försökt få in Rasmus Jönsson igen. Jag hade definitivt spelat Thomas Rogne, även om det är in och ut, för att utan honom så känns det mycket, mycket rörigare. I
men vem sätter du som högerback då? I din fyrbackslinje?
Ja, men det blir nog Emil Hellman som Marian är inne på. Jag gör nog det. Emil Hellman och sen in med Rogne. Och sen Villar eller Weber, vet inte. Bengtsson lär väl få en ny chans. Han har ändå gjort en del bra matcher där.
Så det kan bli, i den fyrbackslinjen som ni sätter upp, då blir det alltså fyra vänsterfötter. Bara en sån sak.
Det är sant.
Härlig balans.
Nej, inte jättebra balans. God poäng. Men det har ju inte funkat superbra med Erik Ring som höger wingback bakåt, ska säga. Så att jag...
Nej, och Löper är ju ingen stjärna i defensiven.
Och jag tycker definitivt att båda de ska vara inne på plan samtidigt. Det fortsätter jag tjata om. Jag tycker att de ska finnas högre upp, ingen wingback, utan på varsin kant högre upp. Och då får man plocka bort... Ja, sen in med Lukas Lima om han kan spela också.
Men både Mussin och Alamawi.
Ja, jag skulle plocka båda.
Alamawi hade ingen bra match mot Gais. Jag tycker han har...
Han dribblar fint i 18 minuten. Det var faktiskt en läcker sekvens.
Det räcker kanske för en startplats mot Eskilstuna, jag vet inte. Men alltså, grejen är den att HIF måste ju bara gå för det. Ungefär det här, vi kan prata hur mycket balans vi vill och sånt, men de spelarna som kanske kan individuellt göra någonting ändå, det är så jag tänker. Och att det måste vara gå för ett kryss är ingenting värt. Alltså, vad är det värt med 8 omgångar kvar?
Samtidigt måste du ju ha balansen, alltså, rent nu när defensiven håller på att bli sämre.
Jag tror att du har två sköldar med Hellborg och Cole som kan göra, och så kanske köra Aqua lite mer framåtlutad, och så då en trea där framme med åtminstone Mussin, är ju i alla fall, om han hamnar i straff, han kan ju få dit bollen, och så har du Löper då som är löpstark och ring. Sen, alltså, jag hade nog spelat så.
Sen i en uppspelsfas, jag tänker mig den med er 11, då blir det ju ändå en liksom trebackslinje i uppspelsfasen, och så skjuter man fram Simon Bengtsson, och så tänker ni er kring i någon form av tia-roll då, att han ta in i de inre korridorerna.
Eller? Ja, men det är han väl van vid.
Ja, nej, men jag bara undrar. Alltså, så det blir ju, så vi ska ju också, när vi pratar formationer här, det finns ju många, många likheter också hur man ställer upp. Jo, även om det är en fyrbacklinje på
vad pappret. Vad menar du, att de kan skälla ytor av varandra? Jo, men det,
nej,
det,
nej, men det är precis det jag sa nu, att det blir ju ändå en trebackslinje. Jag tror, jag har svårt att se att Emil Hellman, om han nu ska spela högerback, att han ligger brett och slickar kant och myser där.
Nej, nej.
Nej, det viktigaste för mig är att både löper och ring spelar. Sen får han formera det hur han vill. Bara de två är på plan samtidigt. Det är liksom fundamentet för mig.
Jag tycker ändå jag har sett lite saker hos Cole Alexander och bland nyförvärven som jag tycker ändå är intressant. Sen hamnar han, tror jag, ofta kanske på mellanhand för att han inte... För att han anstränger sig så mycket för att få kemi med övriga mittfältare, och han har varit här en kort tid. Och han, om jag har förstått det hela rätt på honom när jag pratade med honom också, liksom, han sliter rätt mycket med det här med att hitta rätt position för sig själv. Hur ska han agera utifrån det Baxter vill och hur de andra mittfältarna gör. Så han har rätt mycket med det nu, men jag tycker ändå där finns alltså... enskilda egenskaper hos honom själv som jag tycker ändå gör, motiverar att kanske det är den mittfältaren som kanske fungerar ändå bäst för tillfället.
Han har inte riktigt lärt sig domarnivån i Superettan heller. Nej. Det är ganska tydligt.
Om vi tittar lite grann på de resultaten som var i övrigt, så kan man säga så här, okej, det är väl ingen i HIF-land tror jag som tycker att det är särskilt kul när Boys vinner, men för HIFs placering och tabelläge så var det bra att Boys vann mot Jönköping Södra häromdagen. Örebro vann mot Skövde, och det var väl, ja, bra eller inte bra? Jo.
Örebro har jag tänkt, sen de fick in Kalle Holmberg, så han kommer att fixa kontraktet åt Örebro. Hur många har gjort?
Det har jag inte i huvudet, men det är några stycken nu.
Alltså, han har ju känt som att han har spelat in poäng till dem alltså kontinuerligt här.
Ja, han har ju blivit... där kan vi ju snacka fundamental. Det du tänker att ring och löper ska bli för HIF-hjälm. Trots att ÖSK tappar Milleskog och Samuel Dahl under sommaren, där var det också väldigt rörigt och många, många burop från supporterled, och de undrade vad de sysslade med.
Det ser ut som en potentiell räddningsplanka för HIF rätt länge, tills han kom in.
8 mål på 10 matcher tog Sebbe fram här nu på transfermarknaden.
Det är en sån som HIF hade behövt ju.
Från Malta till frälsare i Superettan. Ja. Härligt.
Ja. Jag lutar ändå att det var bättre att Örebro vann mot Skövde än att Skövde höll sin 3-1 ledning där. För annars hade Skövde varit med i racet också. Vi vet att HIF har Skövde i sista omgången. Det här kan betyda att Skövde faktiskt kommer att vara avsågat när det är dags för sista omgången. Så jag tror att det var bra att Örebro vann den där matchen. Tänker jag i alla fall. Däremot var det inte bra att Sundsvall slog Utsikten. Sen spelade Brage och Trelleborg oavgjort. Östersund spelade oavgjort mot Gävle. Och sen vann ju då Örgryte mot Eskilstuna. Det var heller inte bra för HIF. Så det är ju ruggigt tillspetsat där nere i bottenregionen.
Just nu har ju inte HIF avgörande till sina egna fötter. Krasset.
Om de vinner de 8 avslutande då...
Jo. Men just nu, så som tabellen ser ut, så är man ju beroende av andra resultat ju.
Också intressant, det är många lag där som har ungefär samma målskillnad. Också en faktor att ta hänsyn till.
Och HIF har ju då Eskilstuna, som sagt, på fredag. Sen har man Öster borta, man har Örebro hemma, Östersund borta, Gävle hemma, Trelleborg borta, Brage hemma, och så avslutar han då med Skövde borta. Så...
det kan vara två lag som inte har någonting att spela för där, med Brage, Trelleborg också för den delen.
De är ju här och nu indragna i bottenstriden, men det är kanske, kanske att man ser lite potential där, att de ändå kan hålla sig runt 9-10 plats.
Samtidigt så kommer kanske Örebro och Gävle till Olympia och kan spela rätt avslappnat. Gävle definitivt, för de är väl klara i princip, va?
Ja, de är ju sexa med 32 poäng, så där kan man ju snarare prata om eventuellt ingenmansland. Det finns ju egentligen inget ingenmansland i den här märkliga tabellen än, men Gävle är ett sånt lag som kanske kan hamna där.
Örebro.
Ja, men precis, som Kalle Holmberg fortsätter med Han kommer att landa på 18 mål eller något.
Så att det är också lite lömskt när det kommer så lagar så kan ha inte kan få kniven på strupen. Tycker man att men det är skönt att de inte har någonting att spela för. Ja, ja.
Ganska härligt och jag hävdar ju att alla fotbollsmatcher betyder någonting. Men om man inte har liksom något resultat, så mycket resultatmässigt att spela för, ganska härligt att komma till Olympia då.
Varje match borde ju betyda någonting för laget här ovanför backen nu. Ovanför långvinkelsbacken HIF då, eftersom ja, men det finns ju också en annan aspekt på det hela. Det är ju att hur många av de här spelarna, det kanske är någonting som Stuart Baxter kanske tar i omklädningsrummet, det vet jag inte. Alltså de har 8 matcher på sig och sen kommer det kanske bli ändå en stor omsättning i truppen. Men då kanske man ska fundera på, vill jag livnära mig på detta ett tag till, så kanske jag måste plocka fram någonting också och visa upp. Det är också någonting som man kanske kan lyfta fram rent psykologiskt. Som sagt, det kommer en säsong efter detta och så även om du spelar kvar i HIF så kanske du är sugen på att livnära dig på fotbollen.
Ja, det kan ju bli bränsle, men det kan också vara sådana tankar som gör att det låser sig för vissa.
Ja, jag tror inte så, däremot så många har klart med andra klubbar i detta läget i den här truppen.
Nej, men just,
då, förutom
att,
lånen
just
då,
att vissa ja. Liksom riskerar att spela i ettan och kanske hoppas att typ Ängelholm och Eskils minne har av sig nästa år. Alltså, det finns ju en det kan ju finnas någon form av rädsla och stress och press kring den egna karriären också.
Alltså, om vi tar den här matchen först då, mot Eskilstuna på fredag, då tänker jag, eller jag tänkte säga, ja men Eskilstuna, man såg vad Eskilstuna var för lag i Eskilstuna och sen HIF och hemma på Olympia, ja, men det är ju en solklar 3 poängare till HIF, inte kan Eskilstuna ha något att hämta där, tänker jag först. Och sen så tänker jag på, ja fast vad jag har sett mot Gais nu, hur har det varit den senaste tiden? Och så tänker jag då, nej, inget är minsann säkert för HIF, inte ens hemma mot Eskilstuna.
Och jag tänker på att vi där kommer komma en Premier League-legendar till Olympia.
Alberto Solano.
Och en Peru-legendar.
Ja, men exakt. Newcastle, Aston Villa. Och han kom ju i, han tog väl över i juli, va?
Lite som Baxter, va? I samma näs.
Hur menar du?
Alltså i samma väv. Alltså liksom fick komma in. Kom
nej, Solano kom in senare. Han var väl inte huvudtränare när HIF mötte Eskilstuna.
Nej, det var han inte.
Vi kan ju inte jämföra med den. Dels var det några månader sedan och det har runnit väldigt mycket vatten under broarna. Och Solano ledde inte laget då. Så att det är ett annat Eskilstuna nu.
Men det är ett stort namn.
Det är det verkligen. Det är en riktig legend. Det är lite nostalgi när man tänker på honom.
Vi ska snart avrunda veckans avsnitt av HIF-podden. Men vi har ett ämne kvar och jag ska ställa frågan öppet först. Och svarar ni nej på den, då får jag ta lite själv och snacka om det. Men svarar ni ja så ska vi ta 0 minut kring det också. Ska HIF börja scouta vilka eventuella motståndare man kan få i ett eventuellt kval?
Jag borde fixa sin egen skit först, höll jag på att säga. Men ja, det närmar ju sig. Sen är frågan om mycket resurser man kan lägga på det och allt det där. De har ju uppenbarligen inte jättebra koll på sin egen scoutingverksamhet när de ska ta in spelare. Så att, jag vet inte. Jag är inte där, men det är klart att den frågan måste lyftas.
Ja, men då kittlar jag lite grann med motståndare då. Ja, det är inte så kittlande för alla som följer HIF, men för er som är inne och följer alla serier så. I södra så just nu ser det ut som att det skulle vara Falkenberg då som skulle få kvala, men det kan också bli
Kristoffer Andersson.
Ja, och precis, och Adam Eriksson.
Ja, nu hävdar jag att Kristoffer Andersson har gjort mer för Helsingborgs IF, men absolut relevant inspel.
Hasse Eklund har ju en koppling till båda klubbar.
Ja.
Det skulle kunna bli Lund. Där finns det ett par för detta boysare i. Det skulle kunna bli Trollhättan. Och så skulle det faktiskt fortfarande kunna bli Eskilsminne. Det skulle faktiskt, okej, de är 6 poäng bakom Falkenberg. Men det som är intressant med Eskilsminne här, jag måste bara ta det här, det är att de har alltså spelschema som säger Oskarshamn, Ljungskile, Norrby, Tvååker, nu ser jag inte vad jag har skrivit, Alafors. Alltså de kommande matcherna. Samtliga lag ligger under Eskilsminne. Ponera nu att Eskils Minne gör det de ska göra. Då kommer alltså avslutningen mot Falkenberg, Lund, Trollhättan. Tvåan, trean, fyran just nu. Eskils Minne kan vara med i det här racet när det är tre omgångar kvar.
Ja, det är mycket möjligt att det är väl rent av troligt att de är det med tre omgångar kvar. Sen har Eskils Minne faktiskt varit i liknande läge för 5 år sedan. Då pallade de inte riktigt trycket. Men det laget som de har i år är ju... Jag skulle nog säga att det är det bästa laget Eskils Minne haft genom alla tider på här sidan. Så att det, ja.
Och det är inte så långt att scouta?
Nej, det är inte så långt att scouta. Där hoppas jag att de har kollat ganska många Eskils Minne-matcher redan från HIF-organisationen.
Av det jag har sett så... Alltså, en match mellan HIF och Falkenberg i dagsläget, det är helt öppet. Falkenberg är bra. Falkenberg har mycket mål. Jag tror att av de 4 högsta serierna så är det bara Häcken och Sandviken som har gjort fler än Falkenberg. Och man har bara släppt in 18 mål. Det är ett bra lag. Mycket unga killar. Jag har sett en del av Falkenberg i år just för att jag är nyfiken på vad Kristoffer Andersson gör där uppe. Det där kan bli en rysare, en kvalrysare om HIF Falkenberg stöter på varandra.
Och jag tänker att
Norrserien har jag däremot sämre koll på, måste jag säga.
Oavsett vilka HIF ställs mot så har de ju verkligen allt att förlora. Och det kan vara ett skickligt lag som Falkenberg då kanske. Det kanske kan vara något lite sämre lag också. Ja, man kan ju ändå se en skräll framför sig för att det är så många liksom mentala aspekter att ta hänsyn till också när HIF verkligen har allt att förlora.
Falkenberg kvala i fjol också, va?
Ja, mot Östersund.
Östersund,
började hela fotbollssverige gråta för de ville ju ha ner Östersund upp Falkenberg.
Men de lärde sig någonting, förmodar jag, Kristoffer Anderssons gäng av det kvalet kan ha nytta av.
Exakt, det är både en liksom, alltså förening i stort, alltså jag tänker utanför planen, men även på planen som ska gå upp, alltså det skulle ske i år. Det var väl många som trodde att de skulle typ jaga hem serien, så att det var väldigt naturligt om de tar steget upp i år.
Kvalet kommer att spelas den 23 till 26 november och det funkar så att lag 2 från ettan södra kommer att möta lag 13 i Superettan, lag 2 från ettan norra kommer att möta lag 14 i Superettan. Och vilka lag kan det då vara från norra? Ja, just nu är det då Dalkurd som är på den andra platsen. Sen skulle det kunna bli Sollentuna, Vasalund eller Nordic United också.
Lite spridda skurar där, lite olika typer av projekt, men samma sak där. De har verkligen allt att vinna och det finns några bra individualister och ganska bra struktur. Sollentuna har haft något bra på gång i många år exempelvis. Gör väldigt, väldigt mycket av små resurser.
Okej, då ska jag säga en sak till här nu. Viktigt. Nu spelas ju detta in onsdag eftermiddag. Det betyder att det inte är så mycket brintid fram till klockan 19 ikväll. För er som hinner lyssna på detta innan 19, ni får ju då den informationen. Men då spelar alltså HIFs damer hemma på Olympia mot Eskils Minnes akademilag, alltså i Division 2-serien där. Och vinner HIF, då är man klart för Division 1. Vi från HD, Erik Persson, jag kommer att vara där och kommentera matchen på
hd.se. Och vi kommer skriva någon text efteråt också. Ja. I tanken. Och det kan bli lite guldhattar.
Ja, men faktiskt. Och det är ju mycket som talar för att HIF kommer att greja det redan ikväll med tanke på hur det har sett ut i serien så här långt.
Ja, alltså jag gjorde ju något uttalande igår att det är chockartat om de inte säkrar seriesegern ikväll. Så att,
bra jinxat, Erik.
Ja, bra jinxat, va? Ja, skickligt.
Och till kommande säsong kan alltså klubbens herrlag och damlag ligga på samma serienivå. Tredje nivån i seriepyramiden.
Vilket blir det får vi återkomma till.
Nej, men det slår man nu faktiskt. Det blir väl det, damallsvenskan, elitettan och sen division 1 och så det är samma på här sidan. Spännande.
Precis. Så, intressant. Ja, så att, hör du detta innan klockan 7, slå på. Var du nu slår på någonstans, streamar så på hd.se så kan du se HIF förmodligen får vi säga då säkra avancemanget till division 1. Och då har man alltså gått från 4:an till 3:an, 2:an, Nej, inte två. Jo, jo. Och sen upp till ettan.
Tvåa nu.
Ja, precis. Så vet ni det?
Kul!
Kul! Det ska bli jätteroligt. Och hör ni på det här efteråt, ja men då vet ni redan hur det har gått. Och det ni också vet är att vi återkommer med HIF-podden om en vecka. För att summera vad som har hänt då, hur läget är då.
Kanske inte exakt en vecka, för det är faktiskt match på onsdag nästa vecka. Det blir en veckoomgång där.
Öster borta.
Öster borta för HIF. Så det är tätt schema nu.
Ja, vi får väl ta det någon dag innan nästa match då. Men nästa
innan eller efter, eller någon gång nästa vecka. Ja. Men det är veckoomgång nästa vecka i alla fall. Det kan man ha med sig.
Ja. Har ni fått säga allt ni vill säga nu?
Svar ja.
Toppen. Tack för att ni har följt oss den här veckan också i HIF-podden. Vi hälsar er välkomna om ungefär en vecka.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.